Så, då tycker jag vi kör igång i tid. Vi är instängda också. Så, vad kul att ni hittade hit allihopa. Nu får SSG vara tysta på första raden här. Ja, härligt. Jätteroligt att få prata med er. Och kul att vi har en sån intim grupp här. Jag ska försöka komma ihåg och prata åt båda hållen hela tiden. Jag heter Sara Seldahl. Jag är produktchef för Azure Microsofts molnplattform i Sverige. Och idag tänkte jag att vi skulle spendera den här timmen med att prata om digitalisering och hur man kan digitalisera sin verksamhet med hjälp av en plattform såsom Azure. Så är det inte vad ni förväntar er så har ni gått fel. Alla rätt? Härligt. Så jag tänkte att idag ska vi spendera den här timmen med att först börja gå in på lite grann. Vad är egentligen digitalisering? Det är ett modeord utan dess like just nu. Och det betyder väldigt många olika saker för olika individer. Därefter så tänkte jag att vi ska gå in i lite mer kring hur en teknisk plattform såsom Azure stöttar den här processen från ett IT-perspektiv. Och även då dyka ner i vad gör andra? Eller hur gör djur fast IT-världen helt enkelt. Låter det rimligt? Härligt. Jag tänkte att vi ska börja med en film som visar att digitalisering är någonting som händer inom alla branscher. Oavsett om man jobbar inom sjukvården, med gruvdrift eller inom spelindustrin. Det här är ett exempel från USA som jag vill visa er.
The US healthcare system is challenged by the task to deliver exceptional, personalized care at a lower cost. Despite spending nearly one-fifth of our gross domestic product on healthcare, we struggle to meet this goal. Financial pressures on care providers are increasing. This isn't sustainable. So how can we deliver high-quality, personalized care that patients deserve, given the cost pressures we face? At Dartmouth-Hitchcock, we've created Imagine Care, a new cloud-based solution built on Cortana Analytics Suite and Microsoft Dynamics that enables providers to help patients achieve better health. With the help of Microsoft, Dartmouth-Hitchcock is building a technology platform to serve healthcare organizations and patients across the country, setting a new...
Ja, vi skippar den, i och med att filmen inte fungerar. Det är inte lika roligt att bara höra ljudet. Men jag kan sammanfatta caset i alla fall. Och det är ett sjukhus i USA som heter Dartmouth-Hitchcock som har tagit fram en plattform för att ge vård som heter DigiCare. Och vad de gör är att de centraliserar mycket av sjukvården och flyttar en hel del av de uppgifter som tidigare måste göras på ett sjukhus hem till hemmet med hjälp av analyssystem som patienten har på sig, mäta puls liknande. Och att sjuksköterskor som sitter och får hjälp av machine learning att dra slutsatser kring patienters tillstånd, då slipper åka in till sjukhuset. Och det här är ju fantastiska kostnadsbesparingar för Dartmouth-Hitchcock som inte behöver ha rutinkontroller som en del av sin verksamhet på samma sätt. Och för patienterna och deras anhöriga är det en enorm fördel i och med att de slipper åka till sjukhuset. Så det är en win-win för alla berörda. Och det här möjliggörs ju just i och med att de skapar Imagine Care, som det heter. Som är en digital plattform för att hålla koll på patienterna och ge förslag på sjukvård. Och den plattformen är såklart byggd i Azure. Och det jag ville säga med den här fina introduktionen skulle vara att mycket kring digitalisering handlar om att skapa plattformar. Digitala plattformar för att koppla ihop tjänster och människor. Och det ser vi ju att händer överallt. Inom alla industrier. När vår vd Satya Nadella var ny för 1,5 år sedan så var något av det första han sa på scenen i Atlanta förra året att inom 10 år så kommer allt vara digitalt. Om 10 år kommer allt vara digitalt. Och det var någonting som verkligen resonerade med mig. För så tror jag verkligen att det kommer vara. Vi står inför en utmaning utan dess like. För vi vet inte vad som kommer hända. Det enda vi vet är att innovationstakten har aldrig varit så här långsam som den är nu. Hur känns det? Aldrig varit så här långsamt. Och vi ser ju att det sker en disruption i företag. Man pratar ofta om företag som Uber eller... Hur många känner till BlaBlaCars? För att ge ett annat exempel. Ingen? BlaBlaCars är en plattform för samåkning. Så man till exempel kan säga att jag åker mellan Paris och London med bil den här tiden. Och så delar man på kostnaden. Och BlaBlaCars tar en procent. Airbnb. Ett fantastiskt tydligt exempel. Det är en digital plattform som växer sig starkare ju fler människor som ansluter och ju bättre utbud får man. Hilton Hotels, som är en traditionell hotellkedja, listade Airbnb som sin absolut värsta konkurrent. Och Airbnb äger inte ett enda hotellrum. Det är den digitala disruptionen på riktigt. Och här är ju verkligen utmaningen att för företag som har ett arv och en historia att hänga med när nya spelare utan en historik kan komma in med ett blankt papper. För kostnaden för IT har gått ner något så oerhört att det skapar helt nya möjligheter. Så vi har kommit i en tid som det handlar om digital darwinism. Förstår ni vad jag menar med det? Nej? Några nickar. Darwins teori handlar ju om survival of the fittest. Och nu, i vår bransch, eller i alla branscher, handlar det om survival of personen eller företaget som lyckas vara nog agil. Som lyckas snappa upp trender nog snabbt. Och som ser till att man har de förutsättningar som krävs för att överleva i branschen. Och igen, vi ser att för traditionella företag, att få den agiliteten är en utmaning när de ställs inför små startups som växer sig stora väldigt, väldigt snabbt. Och digital darwinism handlar ju också om att vara nog reaktiv och våga agera på nya trender. Kodak uppfann digitalkameran, men de var inte nog snabba att agera på det. De vågade inte betta på den nya innovationen. Och det handlar på något sätt om att företag idag kommer få konkurrenter som är inom helt andra industrier än de själva. Så tänk till exempel Garmin. Deras traditionella konkurrent är TomTom. Och nu kanske de istället borde tänka på Apple eller i princip vilket företag som helst. För branscherna går ihop. De konvergerar. Så hur gör man då för att inte vara någon slags digital dront? En utdöende art som inte kan flyga fast alla andra flyger, blir man uppäten. Jo, det handlar ju om att vara agil och förstå vad som händer. Att vi är i en ny typ av miljö. Och det är en miljö som är fruktansvärt driven av konsumentindustrin. Och den är driven av oss själva som konsumenter. Och det ser man ju bara när jag började här så satt alla minst i sin telefon. Vissa saker var säkert jobb, vissa saker var säkert privat. No harm taken. Och som konsumenter lär vi oss beteenden som vi tar med oss in i våra roller som yrkespersoner också. Till exempel LinkedIn. Hur vi delar saker på LinkedIn, det beteende vi skaffar oss där, kommer ju från Facebook ursprungligen. Och nu har det blivit ett sätt att agera. Samma sak som vi använder inom våra egna sociala nätverk Yammer. Ett sätt att agera som går från konsument till företag. Och mobilerna har blivit på något sätt en del av alltså en förlängd arm. De gjorde förut ett test och kollade för 10 år sedan ungefär. Hur många skulle hellre bli av med ett lillfinger än att aldrig mer få använda en smartphone. För 10 år sedan så sa de ju, du är dum i huvudet, jag gillar mina fingrar. Vad skulle ni svara nu? Lillfingret. Lillfingret använder man ändå inte så ofta, man kan sträcka sig med de andra fingrarna och skriver. Så att mobilen har blivit ett sätt att leva och någonting som i allt större grad hamnar i företagslivet också. 2020 kommer 80% av allting vi gör vara mobilt. Och det är både på konsumentsidan och på företagssidan. Och det ändrar ju såklart kraven på IT-avdelningar. Och IT måste leda utvecklingen. Inte sant? Här är 2 andra exempel. Känner ni till dem? Nej? Så jag ska berätta exakt vad de gör. Sats. Det är Sats Elixia-appen. Den använder man för att leta rätt på träningar, boka in träningar, hålla koll på sin träning helt enkelt, sitt gymmande. SOB, Handelsbankappen, använder man för att hålla koll på sin privatekonomi. Jag använder båda dessa många gånger i veckan. Antagligen banken mer än träningsappen, men ni förstår vad jag menar. Och mitt sätt att förvänta, eller som konsument, att förvänta sig att ha den typen av interaktion med företag kommer ju också in i företagslivet. Så här får ni se min fina telefon. Dagen till ära, Tech Days färgad. Och ni ser att det är en blandning av företagsappar, konsumentappar och annat kul. Det som jag ville gå in på i exempel var att ge ett exempel på Microsofts egen digitaliseringsprocess. Och det är faktiskt den här Dynamics-appen ni ser där uppe. Nu är jag civilingenjör och lite nördig, så ni får ursäkta det. Men det som är intressant med det här är tidsbesparingen. Det är ungefär 500 personer på Microsoft i Sverige. Det är ungefär 20 expenses i månaden. Och vi la fruktansvärt mycket tid på att rapportera dessa manuellt. Ta ett kvitto, klistra med tejp, skriva in det manuellt, skicka in. Hur många gör så här inne fortfarande? Det är fruktansvärt tråkigt och tidskrävande. Så nu har vi istället en app. En app som är byggd i App Service. Som har dragit ner från ungefär 2 timmar i månaden till en halvtimme max. För allt du gör är öppna appen, ta ett kort på kvittot, länka till utgiften och köra upp. Du behöver inte göra mer. Och jag räknade ut att på våra 500 personer på Microsoft så sparar vi varje månad 18,75 arbetsveckor. Helt sjukt. Eller hur? Så mycket tid man lägger på andra saker som inte skapar värde. Jag lovar att jag inte skapar värde genom att göra mina expenses, även om jag måste göra det. Så digitaliseringen handlar också till stor del om att kunna prioritera sin tid på värdeskapande aktiviteter. Och flytta fokus. De senaste 3 månaderna har jag haft en utmaning med en vän om att komma i form. Och som de nördar vi är så har vi tittat och jämfört lite olika fitnessappar då, för vad är det som kan motivera en och liksom hålla koll på allting. Den enda insikten av det här är ju egentligen att det finns väldigt mycket appar där ute. Och många av dem är väldigt populära. Och alla, det som de har gemensamt är just att de skapar plattformar. Freeletics är en. Man gör hur många sit-ups som möjligt. Och tävlar med någon annanstans. Och vad som händer egentligen är att man skapar data. Alla dessa appar, om de nu är fitnessappar eller om det var appar, spelappar eller liknande, de skapar data. Och så kommer det även se ut på företagssidan. Man skapar data med hjälp av sina applikationer. Och det som är intressant med det här är att det här är bara början. Vi vet inte hur det kommer se ut. Nya sätt att agera. HoloLens kommer komma in. Vi vet inte hur det kommer se ut. Det enda vi vet är att vi måste ta höjd för en framtid där information är valutan nummer 1. 90% av världens data har skapats de 2 senaste åren. Det kommer inte bli långsammare. Det är ju roligt. Och en utmaning. Inte sant? Och då kommer vi in mer och mer på företagsperspektivet. Vi har satt saker och ting i kontext. De senaste 13 åren så har IT-avdelningar gett värde till verksamheten främst genom att öka effektiviteten i sina egna datacenter. Man har virtualiserat mera. Bra slagord. Då ökar man effektiviteten och alltså ger man värde till verksamheten. Och det är inte riktigt där vi ser värdet komma framöver. Och det är därför vi är här idag och pratar om apputveckling och innovation. För vi ser att de kommande åren, eller framöver helt enkelt, så kommer värdet som IT ger till verksamheten vara tjänster och applikationer. Inte servrar. En av mina favoriter inom techbranschen sa "Think services, not servers." Och det stämmer faktiskt. Ni hörde vad Ben Armstrong sa också. Han är virtual PC guy. Han är Hyper-V. Och även han säger att det handlar om applikationer framöver. Allting byggs för att tillhandahålla applikationer till verksamheten. Och på sätt och vis kan man likna det här med industrialiseringen 2.0, digitaliseringen. För vi ser samma skifte egentligen. Att manuella processer blir automatiska. Man flyttar värde från att producera till att snarare analysera eller skapa smartare saker. Och det vi sett hos kunder är ju faktiskt jobben försvinner inte, jobben förändras. För det är en av de viktigaste frågorna när vi är ute och pratar. Jag pratar väldigt mycket med IT-chefer. Ofta är det så att man får ett motstånd på grund av att man är rädd för sin egen roll ska försvinna. Och det är inte där diskussionen bör ligga, utan den bör ligga okej. Vad bör de nya rollerna vara? Vad ska man göra istället? Hur många vet vad en CDO är? Bra, en i klassen. Härligt. Sorry? Ja. McKinsey har ju hållit på att snacka om det här i några år. Men det är först nu som vi börjar se det på riktigt. CDO står för Chief Digital Officer. Och många av våra managementkonsultbolag där ute ser precis vad vi ser. Att det finns en brygga mellan IT och verksamheten som är svår. För det är få som har den kompetensen att koppla ihop hela pusslet, om man säger så. Lägga hela pusslet. Så de har pratat nu ett tag om att det krävs en roll som CDO, Chief Digital Officer, med samma mandat eller på samma nivå som marknadschef, finanschef, COO och sen då en digital officer. Just för att få till stånd det här enorma skiftet som krävs inom traditionella bolag för att kunna digitalisera sig. Och det vi ser är att det är ju ett skifte som är hela, det är ett paradigmskifte i hela industrin. För digital strategi är företagsstrategi. Det finns ingen, det ska inte finnas något som är mellan dess, utan digitala strategin är en väldigt, väldigt viktig del av företagsstrategin. Och rollen då som CDO stöttar ju alla andra roller. Om det är marknadschefen, om det är finanschefen. För IT och digitaliseringsprocesser går igenom allt. Men vi ser ju att det finns flera olika sätt att få den här funktionen i alla fall. Och jag ser ju att den gärna kan komma från inuti IT. Att när vi har eldsjälar som vågar närma sig verksamheten så är det absolut möjligt för IT att ta den här rollen och hålla samman. För just som vi sa, den här friktionen, det är det som skapar förändring. Friktion mellan IT och verksamhet. Och den kommer ju inte av att man vill osams, utan man traditionellt sett haft väldigt olika uppdrag. Verksamheten producerar tjänsten eller produkten, man står för innovation, man står för en viss turbulens och liknande. Medan IT, i virtualisera mera tiden, har stått för producera kapacitet, var förutsägbar, lev upp till dina SLA, se till att ingenting kraschar. Håller ni med om den bilden? Och de här två måste mötas. För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga så måste dessa mötas på ett bra sätt. Och det är inte längre möjligt att vara helt proaktiv. Det går för fort. Men frågan som man kan ställa sig, är det verkligen ett problem? Och skillnaden som man kan stå inför är att vara reaktivt proaktiv. Det vill säga, osch, det här borde vi ha tänkt på tidigare. Oj, 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 vi måste göra någonting. Eller proaktivt reaktiv. Vi förväntar oss att allting kommer förändras hela tiden. Så vi är beredda på det. När marknaden skiftas, när trender kommer upp, vi snappar upp dem. Vi kör. Och det är viss skillnad mellan dessa två uttryck skulle jag vilja hävda. Så vi bottnar ner i att för att kunna ha den proaktiva reaktiviteten och inte vice versa så handlar det om att ha en plattform som stödjer reaktivitet på ett bra sätt. Det handlar om att närma sig från båda håll. För IT handlar om att förstå all den innovation, alla de trender som kommer ur Azure till exempel och förstå att mappa ihop dem mot verksamheten så man faktiskt bidrar direkt till verksamhetens mål. Om det nu är fler kunder, nöjdare kunder, bättre insikt av data så du kan göra bättre inköpsbeslut. Oavsett vad det är så krävs det att man har den här kompetensen i mitten. Och det är den som då många säger det är så svårt att hitta. För utmaningen är nämligen så här. Verksamheten köper molntjänster idag. Det har gjorts massvis med studier på verksamheten består av människor som är konsumenter i vardagslivet. De är jättevana vid att gå ut och hitta egna lösningar. Egna appar, egna mjukvaruprogram som löser deras problem. Så om inte IT kan tillhandahålla plattformen för att göra det här på ett säkert sätt så kommer verksamheten göra det ändå på ett annat sätt. Så det är därför det är så fruktansvärt viktigt att skapa en bra plattform och skapa processerna för att hålla ihop det här mellan de olika segmenten i företaget. Så, ska vi bli lite mer tekniska. Vet alla vad Azure är? Någon som inte vågar skaka på huvudet. Azure är inget fluffigt mål. Det är extremt konkret. 22 stycken regioner av datacenter. Det är över 100 datacenter som är utspridda globalt. Jag tror att vi gjorde oss själva en otjänst när vi hela industrin börjar kalla det molntjänster för det låter så fluffigt. Det borde snarare vara bunker i och med att det säkerhetsfokus som vi har och hur mycket betong som används till att bygga dessa datacenter. Anledningen till att den här bilden är viktig för er här inne är för att den ger ju er skala i världen. Att vi finns på 22 regioner gör att ni finns på 22 regioner. Och det faktum att vi har dubbelt så många olika regioner jämfört med Amazon och Google är en enorm konkurrensfördel. Framförallt ur ett legalt perspektiv. I och med att vi då kan göra det enklare för er att vara compliant med de lagar och regler som gäller i diverse ställen. Och att vi finns på så här många olika orter också, det gör ju att ni når till alla dessa orter. Så poängen är helt enkelt, Azure är datacenter i hyperscale. Och vi är tre som slåss om det. Och skillnaden mellan hyperscale och privata moln är ju just kapacitetsmängden som finns tillgänglig och att det blir stordriftsfördelar på ett helt annat sätt. Sen vill jag lägga till en liten sak som är bara en parentes, men det är ändå miljöaspekten. Hyperscale-moln, ofta 30% mer miljöeffektiva än mindre moln hos andra leverantörer. Det gäller i stort just på grund av stordriftsfördelarna. Så det är också en viktig aspekt. Så har man en långsiktig målstrategi också om att vara att bli digital på ett miljövänligt sätt, så är det någonting man bör beakta. Azure är en blandning av olika tjänster. Det finns infrastruktur som tjänst, det vill säga virtuella maskiner, kanske Windows, Linux, Oracle, SAP, Hadoop, ja, i princip vad som helst, massa olika smaker på Linux. Vi har också plattformstjänster som är skalbara, som till exempel SQL-databaser eller app-tjänster för att skriva appar. Och så har vi då SaaS-tjänster. På något sätt så är det som lite grann som Lego. Man plockar ihop det man behöver för att bygga sina applikationer. Och just i och med digitaliseringen så krävs ett annat sätt att tänka på. Det är jättebra med infrastrukturtjänster. Det är ungefär liknande tänk som i de egna datacentren. Den riktiga vinningen när man står inför en digitaliseringsprocess handlar just om att frigöra tid. Och det gör man genom att ta bort element, saker man inte gör. Typiskt sånt exempel är att gå mer mot PaaS-tjänster som inte kräver patchning på samma sätt. Och man lägger bort en liten del av ansvaret då. Och det som är utmaningen med den här typen av kapacitet som stora företag står inför, det är ju både bra och dåligt. Med Azure så har en liten startup från Övertorneå samma kapacitet som Volvo IT i princip. Det är en game changer. Kapacitet är tillgängligt så här. Och det kräver att alla tänker till kring hur ens egna affärsmodeller ser ut. Såg ni den här som rullade nu? Nej, varför såg ni inte den? Jag tror PowerPoint-spöken idag. Ja. Det var, ni såg en lista på all 500 nya releases som bara rullar så här i bakgrunden. Så som produktchef så är det ju spännande att ha 500 nya releases de senaste 12 månaderna på tjänster i Azure. Men som kund eller som partner så är det såklart en utmaning. Inte sant? Vad av alla dessa spännande saker ska vi använda oss av? Och som jag sa tidigare, ja, nu fick ni ljud i alla fall, men
one of the challenges we have in construction is that margins are tight, so we will leverage technology not just to be competitive, but also to be very, very efficient. The Insight Monitor application is a device that sits on a construction site and will monitor environmental conditions such as vibration, noise, air particulates, pressure differential, and will monitor those automatically. Azure offered us a number of benefits. It was a platform as a service, so it was less maintenance on our side. It also offered us great scalability. We could spin up a server as we needed, we could take it down as we didn't. We're not charged for the time that is down.
Microsoft's done a great job of giving us some features for free that aren't free in a lot of their platforms. The Notification Hub, they give us a free SDK that works directly in Xcode, and it's at a project, run it, and all the code's written for you. The table storage and the blob storage provides us really easy solutions for dealing with some of the data that we had to manage manually before. Being able to do everything in Visual Studio makes us much faster as well. Before it was RDP into a box, go through FTP. With Azure, I'm still in Visual Studio, I right click publish and I'm there, and I'm live.
One of the advantages of using the Microsoft solutions, it all comes from one provider, it's gonna work right out of the box. We are a global company. We are already starting to work with our peers in the UK and our peers in Sweden on things like SharePoint, on mobile apps, and using Azure gives us that opportunity.
We are setting ourselves apart on the technology and building these apps because it's giving our developers an opportunity to even expand their horizon and grow and think of new ways to improve how we work with the construction industry. We can now go into meetings with our clients as we're proposing new work and use this to differentiate ourselves against our competitors.
Jag ber om ursäkt att mina filmer spelar spratt med mig. Så det här var alltså Skanska. Och vad de gör är att de jobbar verkligen på att använda teknik och teknisk innovation som en konkurrensfördel. De har vunnit ett antal upphandlingar med hjälp av Insight Monitor, som är en IoT-lösning som gör att de kan mäta vibrationer och ge kunden i realtid uppdateringar om hur det går. Så till exempel när de hade ett sjukhus där de jobbar med vård av för tidigt födda barn, så kunde de hela tiden hålla koll på att man aldrig någonsin behövde störa de operationer som pågick. Klockrent exempel på när teknisk innovation, i det här fallet en kombination med machine learning i Azure, IoT, massa olika PaaS-tjänster och appar, ger företaget en enorm konkurrensfördel. Och som jag skulle komma till när min PowerPoint är med. Det handlar om vad väljer vi att inte göra. Skanska väljer att lägga mycket i PaaS-tjänster, saker som skalar automatiskt, så att man som IT-avdelning kan lägga mer tid på just utvecklandet av de här tjänsterna. Eller på nästa Insight Monitor eller vad det blir för någonting. Ett annat exempel på vad man kan välja att inte göra är det här. Inte fest än. Det här är Absolut Vodka. Absolut-koncernen. Och vad de väljer att inte göra är att ta hand om sina marknadskampanjer själva. En annan person eller ett annat företag som väljer att inte göra saker själva är Episerver. Känner alla till vad Episerver är för någonting? Ja. Så Episerver är en stor ISV som är väldigt populär där ute. De väljer att lägga sin tjänst i Azure så att de slipper tänka på tekniken och de kan arbeta med utveckling av sin tjänst, vilket är hjälpa kunder bli bättre på att marknadsföra sina produkter bland annat. Så stora företag som Episerver väljer att frigöra tid genom att lägga i Azure, vilket gör att kunder som Absolut Vodka kan frigöra tid på sin core business. Och det är en del av hela digitaliseringsprocessen. Så det vi var inne på, och som jag sagt flera gånger, det handlar om att ha den här plattformen och lyckas mappa affärsvärde och teknik. Och det som vi ser att IT är ansvarig för är just plattformsbeslutet. Och att komma upp med hur man ska få ihop allting, skapa helhetsbilden. Rollen CDO är absolut någonting som IT kan ta. För det är ingen annan som har den övergreppsbilden av alla de system som finns. Och det här är också utmaningen. För om inte ni på IT aktivt väljer en plattform för den digitalisering som sker, så kommer användarna göra det själva på andra sätt. Och då blir det en spretig miljö. Så det gäller att vara så öppen som möjligt, så man kan göra så mycket som möjligt på ett så säkert sätt. För IT har fortfarande kvar kravet på kontroll, inte sant? Det kommer inte bli kvitt närmsta tiden, som jag ser det. Och då kommer vi osökt in på tankar kring tillit. För till syvende och sist är det så, vi drivs av konsumentbeteenden. Konsumenter kanske inte tänker lika mycket på var information lagras. Man använder Spotify, man använder i princip vad som helst som gör vardagen lättare. Men som företag måste du tänka på, vad händer med min information? Var lagras den? Vem får göra vad? Och det är ett jätteviktigt område att bottna ur. Och det är också därför det handlar om att välja plattform på något sätt. Så att man har tagit alla diskussioner, så att man har sett till att man har bra koll på compliance, säkerhet, alla dessa saker. Hur man själv ska arbeta internt på ett bra sätt. Det finns ingenting vi lägger mer tid på, faktiskt, än just säkerhet och vad vi kallar trusted crowd. Cloud. Och inom det området så arbetar vi främst med fyra saker. Den första, det är ju privacy. Vem får göra vad med min data? Har ni funderat på den? Ja. Microsoft äger inte er information. Det är väldigt tydligt vad ni får göra med information. Ni är fria att flytta den hur ni vill. Vi var en av de första som jobbade med de svenska myndigheterna för att se till att ni har rätt saker på plats. Och vi var först ut av de stora molnleverantörerna att bli ISO 27018 certifierade. ISO 27018, det är just en standard, en internationell standard för hur vi hanterar data. Att vi hanterar er information på rätt sätt. Och det är en oberoende granskning. Och den är väldigt, väldigt viktig. För det gör att vi kan driva hela industrin framåt med hjälp av den här typen av standards. Det enda som jag ser kan bromsa digitaliseringen är just att användarna inte litar på tekniken och därför håller tillbaka. Så det är för oss alla som industri en viktig fråga att bottna ur. Säkerhet. Och när vi pratar säkerhet, då menar vi allting från det som Ben pratar om, shielded virtual machines, till mängden betong i våra datacenter, till krypteringsalgoritmerna, till hur vi sätter upp bra förbindelser mellan våra datacenter. Allt, hela det spektrat räknas in i säkerhet. Compliance gäller lagar och regler. Och här igen är det viktigt att vi har många olika datacenter. För det gör att det är lättare för er att se till att ni har rätt avtal på plats. Så i Sverige jobbar vi med de svenska myndigheterna, Datainspektionen, Finansinspektionen, Skatteverket, för att se till att ni har rätt avtalsformer för att kunna göra ert jobb. Och sist, transparency. Det handlar om att vi gör vad vi säger och vi visar vad vi gör. Så allting som vi gör redovisar vi på vår hemsida, azure.com. Där hittar ni rapporter över alla de gånger vi lämnat ut information till någon. Och lämna ut information, det gör vi endast när vi har domstolsbeslut. Och vi tar den sen. Och det som är viktigt att känna till är att vi frågar alltid kunden först. Är det ett brottsmål så skickar vi det direkt till kunden först. Och vi har vid två tillfällen stämt den amerikanska staten för hur de tycker att vi bör agera. Så vi är väldigt, väldigt tydligt ställningstagande i det här. För de som är intresserade så har vi ett webbinarium med vår chefsjurist Mattias Strand nästa vecka. Om man vill veta mer och ställa riktigt härliga juridiska frågor till honom. Men för er är det också, det är en styrka att vi plöjer ner så extremt mycket både tid och pengar i detta område. För ska man gå in i nya branscher, ska man utveckla sin affär, så är det dyrt att till exempel se till att man är anpassad för FDA. Att man vet att man har ISO 27018 certifieringar. Så det här är någonting som ni kan använda till er fördel. Att se till att vi har checkat av de här sakerna. Det är någonting som vi redan har tänkt på som IT-avdelning. Och nu stal vår vd min favoritslide. Så att jag i vår keynote. Och det får man väl leva med. Det är hans rätt som vår vd. Men det är ett av mina favoritcase. Och det är ett tecken på hur vi med hjälp av det fokus på säkerhet och att skapa förtroende kan gå in i nya branscher som sjukvården eller som att hjälpa barn med dyslexi. Så jag hoppar över den så får ni jättegärna ställa fler frågor sen. Så. Nu ska vi gå in igen lite mer på Azure då, som plattform för innovation. Och jag ser att det är främst två områden där plattformen är så intressant. Det första är att det är extremt öppet. För språk, för olika operativsystem. Extremt öppet. Det andra är att det ger en chans att prova idéer på ett sätt som inte funnits förut. Man kan testa idéer snabbt. Funkar det här? Funkar inte? Gå vidare. På ett enkelt sätt komma igång. Så det speedar upp innovationstakten på ett helt nytt sätt. Ta fram hela direkt. Så Azure, Nu har jag en skitsroll, för jag är både produktchef för Windows men också för Azure. Självklart älskar vi Windows. Vi tycker det är ett fantastiskt system, men i Azure är vi öppna. 23% av alla VM:er som körs i Azure är Linux. Någon som bakar Linux. Och vi ser att det växer väldigt snabbt, givet att många av våra ISV:er går till Azure. Men det är också öppet för alla olika smaker av utvecklingsspråk. Så om ni i era avdelningar där ute har folk som är duktiga på Java, som kan Python. Jag gillar Python. POP. Ni har fortfarande en plattform som ni kan arbeta ifrån. Så oberoende vilken bakgrund man har, så kan man fortfarande använda en gemensam godkänd plattform. Så har ni som IT-avdelning valt plattform och gått igenom och testat allting, så är det någonting som man kan använda på ett väldigt effektivt sätt som utvecklare. Och som sagt, det finns en blandning av IaaS, PaaS och allting sånt där. Och vi inser ju också att det finns mer än bara Windows Phone. Det finns mer än bara Windows 10. Och Azure som utvecklingsplattform gör ingen skillnad. Vi är lika nöjda, eller jag är lika nöjd, om ni utvecklar en app för iPhone som för Windows Phone. Och det finns lika bra stöd för det. Så det är inte nedlåst heller när det gäller antalet enheter, utan det handlar om att tillhandahålla en plattform för att skriva applikationer som kan ge värde. Så jag brukar säga att det är som Lego fast för vuxna. Vi har massa infrastrukturtjänster. Vi har massa PaaS-tjänster. Och det gäller om att plocka ihop dem på ett bra sätt. Helt enkelt. Och jag tänkte jag skulle visa er, eller klicka er igenom ett scenario med App Service. Men jag pratade faktiskt med Ben här tidigare som ska prata imorgon om IoT. Och han sa att det tog 140 timmar. Någonting sånt. Att kickstarta ett helt nytt IoT-projekt. Och det är snabbt. App Service som jag ska klicka igenom, det är bara några timmar. Att bygga en verksamhetsapplikation i Azure. Och det är just det här det handlar om. Det måste vara enkelt att göra nya saker. Och ni som IT-avdelning, ni blir ju hjältarna. Vi skulle vilja ha en app till här. Vi bara, okej, ja, ses imorgon. Så har ni en prototyp. Var det så här ni ville ha en? Ja, ungefär. Fixa den så istället. Är det någon som har lekt med App Service någonsin, förresten? Det är jätteroligt. Jag kan rekommendera det om man kan testa på vår hemsida. Så App Service är egentligen en paketering av fyra tjänster. Web apps för att skriva webbapplikationer. Mobile apps för att skriva mobila applikationer. Logic app och API apps gör att man kan koppla ihop till existerande affärssystem till exempel. Ni kommer ihåg min kvittoskanningsapp. Så. Och att man kan koppla ihop mot existerande SaaS-tjänster. Typ Twitter eller Facebook eller vad man nu har för någonting som man använder. Eller Salesforce kanske. Så det är väldigt enkelt att använda sig av det som redan finns för att gå vidare. Man behöver inte återanvända hjulet, vilket jag gillar. Så här ser det ut. Så. Du har en fantastisk App Service app som du har byggt. Den är byggd för både Macar och iPhones och Windows ser ut som. Och den kanske är skriven av någon som inte vill använda Visual Studio men kanske GitHub istället. Spelar ingen roll, det är helt okej. Och det som händer är när folk börjar inse att den här fantastiska applikationen just är fantastisk, då ökar den automatiskt. Den skalar ut. Kanske det var en OS-sändning, men vet. Många vill se den samtidigt, ökar ännu mer. Du själv sätter parametrarna för hur mycket den får öka och hur liten den ska vara minst. Men den skalar dynamiskt. Så du betalar bara för den kapacitet du faktiskt använder då. Och sen när du är klar och det inte var lika intressant längre så skalar den ner sig igen. Du använder existerande affärssystem som du kan länka in. Så har ni till exempel Dynamics, som AX som vi har, eller SAP eller Oracle, så kan du använda det på ett väldigt enkelt sätt. Inget extra jobb att skriva om det, utan det finns färdigt. Och du kan också, som sagt, med Logic Apps koppla det mot till exempel Twitter eller Office 365 eller Salesforce, så du får in flöden. Till exempel om du vill skriva en app för hissmontörer som är ute i verksamheten, de kanske använder CRM. Då kan du bygga en app med hjälp av kopplingen till Dynamics CRM eller Salesforce. Och då på ett enkelt sätt arbeta tillsammans med dina existerande system. Så. Digitalisering internt och externt. För det är just det vi håller på med. En aspekt är ju som vår kvittoskanningsapp. Det är ju saker vi gör internt hos oss för att vara mer effektiva. Men digitalisering kan också vara att du helt och hållet gör om din egen affärsmodell ut mot dina kunder. Det är bra att komma ihåg att det slår lika hårt mot båda delar. Eller lika bra mot båda delar. Och som jag sa, det handlar om services, not servers. Vi har Live Arena här idag, som är en av de här ISV:erna som jag pratade om, som har lagt all sin verksamhet i Azure. De sänder streamar live från keynotes och från våra stora salar, alla sessioner idag via Azure. Vad de gör då är att lägga tiden på sin egen affärsutveckling och på att slå stort. Istället för att hålla på med serverdrift och liknande. Det gör att de kan skala ut mycket snabbare. Och Live Arena använder vi även på många utbildningar nu för tiden. Att vi skickar ut en Live Arena-länk så att ett par tusen kan se den på distans. Services kan också vara, som i fallet med Sats Elixir, att skapa, att hålla ihop hela affärsmodellen. Sats har 420 000 kunder ungefär. Eller motionärer runt om i världen, eller runt om i Norden. 2 000 anställda. Alla dessa accessar olika system. Olika appar. Från olika enheter. Att ha en central identitetshantering med hjälp av Azure AD. En av de här legobitarna är det som gör att hela deras affär fungerar. Och som gör att de kan skriva appar som autentiserar alla deras kunder och liknande på ett bra sätt. Hejdå. Insikt. Med det menar jag att man med hjälp av till exempel machine learning, IoT, som vår vd var inne på, kan fatta bättre beslut. Tommy som satt med backup-datan här, han är produktchef för IoT. Och han brukar alltid berätta, ett exempel när han pratar om grillkol i april. Att med hjälp av, ja, han är också en nörd för övrigt, han är väldigt duktig på att hitta roliga saker i tillvaron. Och han hade gått igenom och tittat vilka ord som var populära på Twitter och på Facebook. Sen såg vad som trendade. Och så jämförde han det med vädret. Och han såg att folk pratade om uteliv, om grillning, om åka ut i skärgården, om att de gärna skulle vilja njuta av det fina vädret. Sen gick ner till sin ICA-handlare och sa, du borde nog köpa en grillkol i helgen, för det kommer bli soligt och folk vill verkligen ut och grilla. ICA-handlaren tittade på Tommy och sa, okej, va? Det är april, det är inte riktigt säsong för grilla. Men han fick i alla fall med sig en grillkolspåse hem, Tommy, så han var ju nöjd. Så efter helgen så gick han in och frågade ICA-handlaren, hur gick det då? Och han sa ju att mycket riktigt så hade det varit väldigt, väldigt många och frågat efter grillkol och saker att grilla, grillspett. Och den typen av analys är så fruktansvärt enkel idag. Att förutspå, koppla ihop massa olika datakällor, få en insikt i vad som kommer hända och på hjälp av det planera inköp. Vi ser många av våra kunder idag jobba med detta på ett väldigt, väldigt spännande sätt. Att de samlar information från olika källor och fattar bättre beslut. Det är någon som använder Cortana här. Härligt. Och den sista som jag vill prata om, det är om hur traditionella företag som McDonald's, alla vet vad McDonald's är, alla vet vad de säljer, också kan digitalisera sig och också kan faktiskt öka sina intäkter genom att tänka om och tänka nytt. Och det som de säger i den här videon som jag hoppas jag får igång är just att det handlar om relevans. Och relevans, det kommer från data. Att man förstår beteende och man kopplar ihop många olika punkter. Som i fallet med grillkål. Så nu ska ni få se vad McDonald's har gjort. Och även om det här är en engelsk film så har alla de här casen skett i Sverige också.
This is not a story about an app. This is a story about a successful marketing program that allows McDonald's Netherlands to deliver personal relevance and increase sales in challenging market conditions. The story starts with a mobile application that was downloaded by more than a million Dutch consumers, which is about 1 in 10 of the population aged between 10 and 60, making it a huge success and the number one app in the iTunes and Google Play stores. So why do all these customers want to have McDonald's at their fingertips? Because we're talking about an app that provides relevant features. When opening the app, we only show the three most used features, making it easy to navigate. We highlight new campaigns and relevant news, so we assure you always know what's happening. Looking for a restaurant? The app shows you the nearest open restaurants without moving a finger. Use the list view and filter your search for specific restaurants and get more info such as available facilities, opening hours, and the quickest way to get there. In the product section, you can find the entire McDonald's product folio. Tell us which products you love, or put together a menu and let the app calculate the total nutritional value. Need to order for all your colleagues or friends? Drag and drop the products into your wish list and show it at the counter. But how does this app increase sales? By giving you relevant offers that you can redeem at any McDonald's restaurant in the Netherlands, updated in real time, all tailored to your preferences, the weather conditions, time of day, your location, or even to your birthday. And you can gift the vouchers to your friends so they can enjoy these great offers too. The more you use the app, the better we can personalize the offers and the content we send you. Is it a success? Within 5 weeks after launch, 2% of all guests redeemed one or more mobile vouchers, and their average spend was 47% higher because of upsales. The key to success is not about being mobile, it's about personal relevance. So what makes this all possible? Well, we have a clever engine behind the app that captures usage data and creates a profile from the offers you like and the vouchers you redeem. Based on this profile and information like location, time of the day, or proximity to our restaurants, we deliver you a personalized offer in real time. And what about privacy? We will not forget you are our customer, and you can delete our app or not come into our restaurants if we abuse your trust. So we are very careful and make sure our engine is open and transparent with your best interests in mind. This is the story of a powerful marketing tool that gives McDonald's new business opportunities by giving customers what they really want. The new McDonald's app.
Mm. Jag tycker ändå att det är ganska fascinerande att för ett så välkänt företag som McDonald's att man kan se de resultaten. Och vi såg även att här i Sverige så var det 700% ökning av antalet erbjudanden, eller vouchers, vad heter det på svenska, som löstes in. 700%! Och att man då gick dubbelt så ofta till McDonald's och spenderade 47% mer. Det är konkret affärsvärde av en digital process. Intressant. Så jag tänkte att vi ska summera lite. Vad är det då egentligen som krävs och vad är det som vi har pratat om? Jo, vi har pratat om att för att kunna vara proaktivt reaktiv, inte tvärtom, så krävs det en plattform för detta. Att man snabbt kan agera, men att man tänkt efter före. Det krävs ett fokus från IT på innovation och inte på drift. Och för att man ska göra det så krävs det att man lägger tid eller frigör tid, rättare sagt. Man måste välja vad man inte ska göra och hitta lösningar för att frigöra tid. Och så krävs det såklart mod att våga utmana befintlig verksamhet. Min uppmaning till er är ju, bli inte en digital dront. Eller hur? Det finns så mycket spännande innovation där ute. Och möjligheterna har aldrig varit så stora som de är idag. Det är jättespännande. Sist men inte minst så vill jag bjuda in er alla och alla ni känner till ett event som vi har i Stockholm den 18 november. Det är nämligen så att Sverige som ett av 10 land i världen, och det här är anledningen är såklart att vi ligger väldigt långt fram i Sverige. Vi får ordna Azure Tour. Och Azure Tour, det är ett event för ungefär, i den här storleken då skulle jag säga, ungefär 1000 personer från IT-pros och för utvecklare kring Azure och molnet. Vi flyger hit våra absolut bästa talare från Corp. Det är en fantastisk uppställning. Så jag kan verkligen, verkligen rekommendera att har ni personer på er IT-avdelning som ni vill ska få en bra grund i antingen utveckling i Azure, lägg tid på innovation, eller att frigöra tid i IT-spåret, så spenderar jag jättegärna dagen med oss den 18. Det är helt kostnadsfritt. Och har ni frågor som ni vill stöta och blöta med oss, så har vi experter på plats. Hela det svenska teamet kommer vara där. Och vi kommer att ha även hands-on-labbar. Så vill man veta mer, ta tiden den 18. Och precis som Ben sa också i sin keynote idag, med Windows Server 2016, så kommer applikationerna vara i fokus. Och innovationen som finns i Azure, det kommer vara samma tänk on-prem. Så även om man kanske inte riktigt är där i tanken än, så kan jag verkligen rekommendera att gå på IT-provspåret för att få en insikt i hur servervärlden kommer se ut framöver. Så jag hoppas att så många som er som möjligt vill vara med oss den 18 november. Och ni får jättegärna komma och prata med mig i Microsoft-båset där nere. Eller stanna kvar här för frågor. Stort tack! Ha en fortsatt trevlig Tech Days!